Välkommen till Framgångspodden, mina kära, underbara, fantastiska, grymma, superhärliga framgångsvänner. Och nu är det så att nu är det bara några dagar kvar, 2 veckor kvar, som du har möjlighet att få ditt eget avsnitt i Framgångspodden och komma ut till 100 000-tals personer med din historia. Och det enda du behöver göra är att lägga en post på Framgångsboken på Instagram eller Story och kort och gott tagga mig, Alexander Pärleros, och Framgångsboken, så kommer vi ta en av de här som kommer bli en speciell, häftig, lycklig vinnare från Weekend i Stockholm. Jag kommer träffa den här personen på fredag, vi kommer prata igenom avsnittet och sen under lördagen kommer vi att spela in. Så att kort och gott, det är bara att tagga Framgångsboken, antingen du lyssnar på den på ljudbok eller du har den fysiska boken på Instagram, så har du möjlighet, och det här gäller bara till den sista september. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Mathem, och jag ska säga så här att av alla saker som har kommit så tycker jag faktiskt att Mathem är en av dem som jag tycker är så jäkla bra. Alltså det är så otroligt smidigt. Istället för att dra kö, konka olika matvaror från olika butiker, så är det så smidigt att bara få hem det till dörren. Och man sitter, och jag liksom storhandlar bara på några minuter och sen sparar de här listorna, så kanske jag tar bort något och lägger till något, och sen kommer det oftast hem samma dag. Det är så otroligt smidigt och spara jättemycket tid. Och nu är det som så här att är det så att du anger framgång 200, så får du 200 kronor i rabatt när du handlar på Mathem. Så det är verkligen helt fantastisk deal. Ange framgång 200 så får du 200 kronor i rabatt när du handlar. Så stort tack till Mathem, och glöm inte att testa maten. Det är verkligen någonting som har sparat otroligt mycket tid för mig. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden with Alexander Pärleros.
Alltså, välkommen till ännu ett så jäkla häftigt avsnitt av Framgångspodden. Den här personen har jag velat ha med länge, och det är ingen mindre än Kjell A. Nordström, som är en av Sveriges främsta föreläsare. Han föreläser faktiskt också över hela världen. Man skulle kunna kalla honom en riktig framtidsforskare. Han har skrivit boken Funky Business, som verkligen revolutionerade när den kom och har sålts i närmare 1 miljon ex. Och de pratar om alltså hur multinationella företag kommer att fungera i framtiden, och även hur Facebook styr oss och skapar motsättningar. Och någonting som han också är inne på som jag tycker är otroligt spännande, det är exempelvis varför grundarna till de största bolagen, vi pratar Facebook, Instagram, Google, sätter sina barn i skolor utan teknik. Alltså de vet alla de här algoritmerna, hur man blir beroende av allting, alla pushnotiser. Så de sätter sina barn i skolor utan teknik. Det kommer vi få svar på, och det är väldigt, väldigt intressant. Vi går också in på hur viktigt det är att i konkurrenssynpunkt vara annorlunda, både som företag och person. Vi pratar om hur mobilen påverkar oss, hur stor påverkan har internet på oss, blockchain, kryptovalutor, hur man ska leva länge och jättemycket annat. Jag tyckte att det här var ett superspännande avsnitt som är faktiskt på en väldigt hög intellektuell nivå. Han är jättesmart, Kjell A. Nordström. Hoppas du gillar det också. Nu kör vi.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Pärleros.
Välkommen till Framgångspodden, Kjell A. Nordström.
Tack.
Kul att ha dig här.
Roligt att vara här.
Det känns som att vi ska prata om så himla mycket saker.
Ja.
Och jag vet faktiskt var vi ska börja.
Fint.
Så var ska vi då börja någonstans? Jo, vi kan börja faktiskt med hur en dag ser ut för dig. Du har ganska många resdagar. Det är ju mycket annorlunda grejer.
Väldigt mycket annorlunda grejer. En dag kan se ut nästan hur som helst. Den kan innehålla träning, för det ägnar jag mig regelbundet åt. Den kan
du är rätt stor och köttig, tycker jag ändå.
Ja,
det tränas. Kanske skulle vara gladiator på T4.
Ja, nu har det blivit träning mycket de sista 15 åren. från att jag var en ganska akademisk kille, man blir ju späd av att sitta vid ett skrivbord, man blir lite Leif G.W. Persson så att säga. Men det avbröt jag vid 2005 ungefär och startade träna på det här sättet. Så det kan innehålla träning, det kan innehålla en resa till Moskva, det kan, eller en slumpmässigt vald stad i världen faktiskt. Om man slår tärning så kan jag vara i Nairobi, eller Moskva, eller Milano, eller Istanbul, eller vad det nu kan vara. Eller så deltar jag i ett styrelsemöte på något av de bolag som jag äger och driver, eller så finns jag på en stiftelse för allmännyttiga verksamheter som är Sverigebaserad, som är en mycket stor stiftelse som stör humanistisk samhällsvetenskaplig verksamhet. Vi både driver projekt och donerar pengar till andra som forskar och skriver böcker och förbättrar samhället. Det är en allmännyttig stiftelse. Eller så gör någonting som jag tycker väldigt mycket om, träffar personer, lite som du gör, Alexander. Jag hade en dröm om att jag skulle ha en gungstol och sitta utanför huset, så som man gör i varmare länder. Där sitter gamla farbröder, sitter då på gatan, ofta röker de och dricker någon trevlig konjak, och sen så kommer det personer och träffar dem i ett löpande schema bara. Och ställer frågor om
du, alltså, olika saker. Du ska sitta vid någon typ av stuga vid vattnet.
Ja, det går gärna. Typ i staden går bra också här.
I staden. Ja. Du sitter i en gungstol.
Ja.
Och sen så har du lite grann en halvtimme, 40 minuter med lite olika. Sitter och dricker en kaffe till. Och
därför att de här personerna av något skäl undrar över, må det vara det eller det eller det. Jag har ju ägnat en stor del av livet åt, egentligen hälften kan man säga, åt att lära mig saker. Jag har ju alltså gått i skolan i 30 år. Det är ju väldigt lång tid att gå i skola.
Har du lärt mycket då?
Ja, väldigt mycket. Jag är ju teknisk ingenjör, jag är ekonomilicensiat, jag är ekonomidoktor, jag är MBA. Alltså en sån här studiemonster.
Så vad handlar det då om man ska bli framgångsrik eller om man ska lyckas i de områdena man vill vara bra i?
Det lustiga är att framgång tror jag är generell. Det finns en metodik. Det spelar ingen roll om man vill bli Richard Branson som driver Virgin, ett företag. Om man vill bli Carsten Höller som är en stor konstnär. Ernst Billgren som också är konstnär som ni vet. Eller Per Schlingmann som var med och byggde två regeringar här i Sverige. Principen är egentligen densamma så att säga. Och det är ett par, tre olika komponenter som inte är speciellt svåra att förstå sig på. Nummer ett är att förstå och begripa att våra liv kan inte planeras av det enkla skälet att vi inte kan förutse framtiden. Och då måste man ägna sig åt trial and error. Försöka och misslyckas måste man bli kompis med. Och lyckas man inte första gången så får man pröva en gång till. Och så får man pröva en gång till. Oh shit, nu gick det. Ja fan, jag fick till det. Och det spelar ingen roll då om det gäller, som jag säger, höjdhopp eller starta företag eller bygga regering eller vad det nu är frågan om. Att bli vän med det faktum att våra liv har den logiken i sig. Vi måste bli kompis med trial and error och med misslyckandet som blir bästa vän med det. Förstå att det är en följeslagare. Det är ingen idé att sitta hemma och försöka planera saker att det ska bli rätt från början och perfekt från början, för det blir det inte. Och det kommer det aldrig att bli, och det kommer ingen sån dag heller. Så här handlar det om att bli kompis med misslyckande och sen fortsätta göra. Rikta in det på något, politik, konst, företag eller vad det nu kan vara. Vi människor har ju olika intressen. Några gillar ishockey, det gör inte jag. Richard Branson sålde tidningar i början och sen var det skivor, för han gillar musik och skivor och artister. Då gör man det då. Att göra också någonting som motsvarar någon liten del i sig själv. Det finns i nästan alla konstnärer, företagare eller personer som sysslar med välgörenhet, någonting i dem som gör att de är just där de är och inte någon annanstans, om du förstår vad jag menar. Att Carsten är konstnär och Per blev politiker och inte tvärtom, så att säga.
Det handlar om att hitta sitt purpose, alltså sin...
Ofta har vi något område där vi antingen är duktiga eller vill bli. Det hör nästan alla människor. Vi är ju som fingeravtryck så förfärligt olika allihopa.
Och det är det som kan bli alltså felet när man kanske inte lyckas eller när man växer extremt deprimerad. Att man är lägger tid på fel sak.
Ja, lägger tid på fel saker och har... Det vet man ju idag. Sporten är ju de som har kommit längst. Jag skulle säga att vi inom ekonomi, området ekonomi, har inte intresserat oss så förfärligt mycket för det vi idag kan om hjärnan. Men man vet ju då att den psykologiska träningen är väl så viktig som den fysiska träningen för vad det må vara, kanot, golf, alltså att göra fantastiska resultat med människokroppen. Och där vi nu många gånger har nått den, börjat närma oss de fysiska gränserna. Så nästa steg är ju förstås att motivation, hur man förhåller sig till uppgiften spelar väl så stor roll och i många fall ännu större roll än den fysiska träningen. Så trial and error är nödvändigt, inriktat på ett avgränsat område som man håller fast vid under en lång tid och inte släpper. För problemet om man inte är kompis med trial and error är att man tror att det kanske blir bättre om jag är där eller där eller där. Det blir det inte.
Så man ska vara vänligt inställd till att våga misslyckas?
Vänligt inställd till att våga misslyckas och att dela med sig av misslyckandena ganska frikostigt. Det har gjorts forskning i Silicon Valley och på Silicon Valley såklart, eftersom det är en så konstig plats. Alla bolagen ligger ju där med sina huvudkontor och det är ett slags Rom som Alexander Barn brukar säga. Ett nutida Rom, eller ett embryo till ett nutida Rom i termer av idémakt. Och en sak man vet och en sak man kan uppleva när man är i Silicon Valley, det är detta evinnerliga tjatande om alla fuck-ups som människor har gjort. Jag startade det, du vet, det här är mitt tredje bolag. Jag smällde $5 miljoner och så jävla fel. Vet du. Men ändå rätt kan jag säga. För vi var, du vet, sen några år senare kom ju den där teknologin. Och sen startade jag ett annat bolag med en polare, vi blev osams direkt, det funkade inte överhuvudtaget. Och detta talar man om. Man berättar om det i baren, man berättar om det på föreläsningar, man delar det här. Vi har en benägenhet så att det finns en annan podd att göra och det är Misslyckandepodden. Därför att det är döda människor som lär medicinare mest, inte de levande. Det är de som är döda som vi sprättar upp och tittar i som berättar mycket om vår kost, våra levnadsvanor som sen kan användas av de levande för att göra ett bättre liv. Det är också så att i de misslyckanden som vi människor gör finns det väldigt mycket berättelser och lärande att göra. Framgång kan i vissa fall vara trivial. Det vill säga att det var en timingfråga, man hade lite tur, man var lite högt motiverad och så blev det Microsoft av det för det låg rätt i tiden. Som blev ett fantastiskt bolag. Vad kan man lära sig av det? Ja, jag har lite tur att vara på rätt ställe, men ni förstår vad jag menar.
Om man kollar på många bolag som du pratar om där i Silicon Valley, som det finns ju Facebook och Google, Amazon och Netflix. Fan companies, vad är det för någonting?
Facebook, Amazon, Netflix, Google. Tunga, stora spelare på sina respektive områden. Några av dem idag är större än religionsområden. Facebook är ju större än kristendomen nu, om man tittar i antalet följare.
Helt stört.
Det är naturligtvis mycket märkligt. Då är det så att det där är en väldigt besvärlig situation. Och jag kommer från ett samtal med forskare från Stanford, Harvard, Oxford under 3 dagar denna helg. Där vi diskuterade de här bolagen. Och här har vi då, vi kan börja med Facebook. Ett stort bolag, 2,1 miljarder personer som då nyttjar det här maskineriet. Det kom för några år sedan. Mark Zuckerberg, många andra, sa här är underbart. Det här är så underbart. Ett maskineri som gör att vi människor kan vara sociala med varandra och umgås. Vi kommer att få en fredsrörelse, människor kommer att förstå varandra bättre. Palestina, Israel kommer att komma närmare varandra när ungdomar då är på den här fina plattformen. Problemet är att modern forskning visar att ju mer vi människor vet om varandra, desto sämre gillar vi varandra. That's a problem. Det vill säga, ju mer sofistikerad den här plattformen blir, ju mer vi delar med varandra, desto sämre tycker vi om varandra. Det är personer som vi inte vet så mycket om, där det finns en liten dröm kvar, som vi tycker är lite... Den där som bor i huset bredvid, ganska, det är en tanta, jag gillar henne, alltså, hon är rätt cool. Om du bor i samma bostadsrättsförening som tanten, ävla kärringen på tvåan.
Exakt.
Och det här vet alla människor som har bott i en bostadsrättsförening. När vi kommer nära varandra och över tiden sliter och gnider mot varandra, tycker vi bara sämre om
varandra. Ja, man ser inte vad jag bor med den där tanten.
Nej. Vad jag säger är, de här FANG companies som är dominanta, får en väldigt stor roll i våra liv. Många gånger exploaterar saker på en led som är djupt felaktig i den meningen att den här maskineriet tillverkar alltså motsättningar nu helt systematiskt världen runt. Det ska inte komma som en överraskning att vi får ett USA som är delat i två, att vi får en Jimmy Åkesson mot resten av det politiska landskapet, att vi börjar tycka illa om varandra i olika grupperingar och identitetspolitik och allt vad det kommer. Vi har ju en maskin som tillverkar det hela dagarna. Vad händer då? Då händer följande. Jag tror, och jag är inte ensam om det, vi är nu i en situation där vi kommer att få se samma typ av reglering av teknik som vi har av läkemedel. Det släpps inte ut ett läkemedel idag på marknaden som inte är noga testat, undersökt med alla våra bästa kunskaper, mobiliserade för att förstå och se om det här eventuellt har några bieffekter, framtida bieffekter, genetisk påverkan. Innan det är klart släpps inte preparatet. Vi kommer att få göra samma med teknologi. Här kommer inte att släppas ut appar och Facebooks och Fangs och allt vad de nu heter om några år innan vi vet vad är det här som vi nu släpper lös så att säga. Och vad har det här för påverkan på arbete, politik, motsättningar i samhället, barnens möjlighet att göra sina studier och vad det nu må vara månde. Vi kommer att få en tung reglering. Den kommer att starta i Europa. Och att den kommer att starta i Europa är av samma skäl som Norge har elbilar, Sverige har inte elbilar. Det beror på att det land som tillverkar bilar som går på bensin kommer inte att vara först med att reglera. Det verkar rimligt. Det är ett land där som härbärgerar Silicon Valley kommer inte vara först med det här. Även om nu många är runt och i nära Silicon Valley börjar se och förstå. Många av de som jobbar idag på FANG companies tillåter inte ungarna att använda dator. Många av de här skickar sina barn till skolor där man använder i krita.
Så alltså, grundarna av många av de här bolagen som är jättehöga chefer, vd:s, CEOs, allting.
Ja.
De sätter barn på ställen utan teknologi.
Ja.
Varför?
Därför att det finns idag tillräckligt mycket kunskap som gör att vi kan ställa upp ett antal hypoteser. Hypotes betyder gissning på vanlig svenska. Kvalificerade gissningar om hur den här teknologin påverkar samhälle, skola, barnens förmåga att läsa, koncentrationsmöjligheter. Det finns ett försök som nu diskuteras som är väldigt skojigt, där man tar en grupp med människor, delar in dem i tre högar. Mycket lätt, tre högar. Hög 1 har telefonen med sig på bordet. Hög 2 har telefonen i samma rum. Hög 3 är i ett rum själva och telefonen är i ett annat rum, the smartphone. Sen ger man de här människorna standardiserade uppgifter att lösa. Ni vet, såna där typ enkla test. Passar den här klossen i en sån och ni liknar lite intelligenstest, men lätta att lösa. Kollar på resultaten. Det går sjukt dåligt för dem som har telefonen, ligger bredvid sig, avstängd. Det går någorlunda dåligt för dem som har telefonen i samma rum. Det går ganska dåligt också för dem som har den i rummet bredvid. Varför? Därför att den där apparaten som vi nu kallar en smartphone kan liknas vid en bebis. Och är ungefär på samma intelligensnivå nu som en bebis. Vad innebär det? Ja, det innebär att finns det en bebis i rummet, så förhåller vi oss till bebisen. Även om bebisen sover kommer vi att tänka på bebisen. Det är en bebis här inne också, lustigt nog, i studion som sover. Vad mysigt. Men vi kommer att tänka på bebisen, titta till bebisen. Även om bebisen är avstängd så att säga och sover kommer vi att förhålla oss till bebisen. Den där kan jämföras med en bebis, påverkar oss lika mycket antagligen som en bebis. Och då kan man fråga sig följande: ska man då dra på en bebis hela tiden? De växer ju upp, människobebisarna. Det gör ju inte den där. Den blir ju inte bättre.
Så det är jobbigt att dubbla bebisar också om man har barn själv.
Sjukt jobbigt. Då har man ju så att säga flerbarnsfamilj.
Men du har ju också träffat Putin bland annat.
Mm.
Hur var det?
Det var kul. Han var nyutnämnd president. Vi trodde väl alla, jag bland annat, många andra, att nu kommer en pigg, ung person. Nyss hade ju Jeltsin varit chef som inte var så pigg, som ju var ganska djupt alkoholiserad och sjuklig och skruttig kan man säga på slutet. Men in dansade den här unge mannen, Putin, som då talade flytande tyska, var ganska ung, verkade absolut inte vara alkis, rätt vältränad, intresserad av judo, du vet säkert det, du har sett såna här kampsporter som man håller på med. Och man tänkte, det här är en ny typ av rysk ledare, så att säga. Det här är liksom, wow, Kennedy-ish type of Russian leader. Och där och då tog också den nyutnämnde presidenten, i det här fallet Putin, in rådgivare från ett antal framstående universitet runt om i världen som tillfrågades om ekonomisk utveckling och hur man kan starta om en planekonomi. Det fanns ju en massa speciella frågor när man har haft ett kommunistland som måste hanteras. Det var intressant på alla sätt att ha möjlighet att få träffa honom, samtala och sen så genomföra några projekt tillsammans också med hans ministrar det här första året. För en lång historia kort så har ju sen Ryssland slutit sig och jag och många andra av de där rådgivarna förekommer inte längre, utan man väljer ofta ryska eller egna personer till de här tjänsterna. Det tror jag i allmänhet, det har ingenting med Ryssland att göra. Isolation på det sättet är ofta inte en speciellt bra idé. Alla duktiga är inte svenskar, om du förstår vad jag menar. Alla duktiga är inte ryssar, så vill man ha de duktigaste så måste man dessvärre använda hela världen. Det spelar ingen roll vilket område det gäller. Programmering. Det är inte så att det är ett land som har monopol på att programmera. Och det gör att ska man ha den yttersta kunskapen på ett område och vill ligga i fronten på ett område, då blir det med nödvändighet en ganska blandad flock som man får runt omkring sig. De främsta stamcellsforskarna jag varit och besökt, professor Jonas Frisens laboratorium på Karolinska, det är ju ett litet FN, såklart. Därför att hit kommer forskare då och gör sin postdoc och vad de nu gör och stannar på det här institutet. Och då är det just en salig blandning av ursprung och härkomst. Och på det viset är det lite olyckligt med vår stora granne som sluter sig och har slutit sig nu, isolerat sig på ett annat sätt än vad de gjorde under den första tiden när Putin var nyutnämnd. Mm. Och det här utspelar sig nu, som ni vet, dagligen i pressen, våra problem med Ryssland, alltså europeiska gemenskapen versus Ryssland, USA versus... Lite bråkigt just nu, helt enkelt.
Now it's time for Trace Sister Fragor.
Jag hoppar in på de sista frågorna då. Och första frågan är då att om det är så att man vill bli framgångsrik, man inte riktigt vet var man ska starta någonstans, vad är det man behöver tänka och vad behöver man göra för att verkligen lyckas i livet om man har ingenting just idag?
men de flesta har väl ingenting när de startar i någon mening. Visst, man kan väl ha ärvt något, men det ska ju ändå göras något av det där. När man gör film eller teater eller skriver böcker, så det finns alltid små tumregler. Vad är det vi människor är intresserade av när vi går på bio? Eller vad är det som är roligt att läsa om? Och då är det ofta people and places. Det tycker vi är roligt. Och det blir lika roligt varje gång. People and places, då pignar vi till på något sätt, vi människor. Det där, och det där är spännande, och den där filmen, och det är en person och det finns en huvudperson och man får följa den och det händer grejer. People. Men det kan vara en plats, mystisk plats, Moskva på natten där det händer grejer. Place. Det väcker vår lust, vi blir nyfikna av det. Vi har lätt att ta det till oss när det är people and places. Så, tillbaka till din fråga. Find people, hitta några som man är nyfiken på, beundrar, tycker verkar häftiga. Försök hänga med dem, förstå, läs, komma nära, gå och lyssna på, bli assistent till, hänga runt. Och det beror inte på att saker smittar, för det gör de inte alls. Jag tror inte att kunskap smittar på det sättet, annat än om man systematiskt håller på med en lärandeprocess. Men läran om och lusten att managera, driva ett framgångsrikt livsprojekt finns ofta hos personer som har gjort det, och den är inte nedtecknad, den kunskapen. Nu är vi där igen, och då måste man så att säga finnas där runt omkring för att se Richard Branson, vad gör han, verkar, oh shit, han väldigt social kille, för det är han, och de gillar honom. Människor gillar honom. Engelsmän gillar honom i genomsnitt. Vill människor hellre ta en fika med Richard än med drottningen? Och hon är poppis. De gillar Richard. Och många tänker så här, det vore kul att jobba med honom. Okej, så uppenbarligen har Richard, som då är ganska framgångsrik på det han gör över åren, så behärskar han någon sorts social förmåga. Det verkar vara en komponent i det här. Det är inte bara att tänka ut bra affärsidéer, utan att du också ska bemannas med duktiga människor som vill vara här och stanna och jobba på Virgin eller med Richard. Ja, men ska man upptäcka det och förstå det, då måste man ju hänga där. Läsa hans bok, kanske gå och lyssna när han kommer och pratar i Stockholm. Många av lärandekomponenterna i där ligger ju i en avdramatisering. Det vill säga avdramatisering, den menar jag, ha, var det inte svårare än så? Han hade testat 40 gånger innan det funkade, den 41. Ja, okej, var det så? Ja, vet jag. Det är avdramatisering. Och det är väldigt bra för oss med avdramatisering. Där man också känner, ja, men då kan jag göra. Jag tror inte man ska underskatta, när ABBA breakar, så var inte Sverige direkt någon stor musikexportnation innan ABBA. Sen breakar ABBA. Två tjejer och två killar som har turnerat till svenska folk ute på svenska landsbygden, folkpark, breakar och blir global superstars. The rest is history. Sen vet ni hur många svenska sångare, sångerskor, band som har kommit över åren. Och här finns ett inslag av, vad fan kan de, kan väl jag? Jag har gått på samma skola. Jag har också kan tonträff, och jag behärskar det där programmet, och kan Alexander, så kan jag också, det kan jag prova. Och det ska inte underskattas, att man kommer nära det där, upptäcker att det är en helt vanlig människa som har ungefär samma träning som en själv, men som verkar försöka lite och vara lite ivrig och sådär, och på, ja, så är det lite färsigt socialare än vad jag. Okej, det där sociala verkar viktigt då. Får man väl fatta, man vill väl gå på rummet själv, men jag får vara nere här och snacka då istället. Att se det där, vara nära det.
Nej, väldigt, väldigt intressant. Och om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
Ja, man kan mejla till mig. Det är nästan det enklaste. Eller fånga mig på LinkedIn, där jag finns. Facebook.
Vad är för mejl då?
Doktor med C. Punkt Nordström. @gmail.com.
Fint.
Tack. I all enkelhet. Lätt att komma ihåg. Twitter stör tillvaron. Allt för mycket hacka sönder tillvaron. Mitt jobb är ju inte att vara börsmäklare. Då kanske, eller nyhetsförmedlare. Mitt jobb är ju att försöka förstå saker. Ofta komplicerade frågor. Som innehåller någonting som är mer än en dagslända. Och då är de här redskapen inte till så förfärligt stor hjälp för mig faktiskt. Många gånger själv. Jag tycker det är kul. Jag lär mig alla de där. Everything. Och testar dem och sätter mig in i hur de fungerar. Men det innebär inte sen att de är till någon stor daglig hjälp. Snapchat hjälper inte. Alltså, mitt liv blir inte så mycket bättre av Snapchat. Kanske skulle det kunna bli det under någon omständighet, men just nu är det inte så här, tillför inte så mycket. Facebook är intressant som fenomen, så det hänger jag med absolut, men det är inte en plattform som jag använder för några kommersiella syften, annat än att vi har en teater i familjen som
Gotland, ja.
Ja, på Gotland som heter Romateatern. Shakespeare-teater.
Men du, sjukt spännande, Kjell, att sitta och prata med dig. Det har varit extremt mycket saker jag hoppat in på. Och det finns så sjukt mycket kvar också. Så jätteintressant att prata med dig.
Tack, fantastiskt att prata med dig. Det är mysigt här.
Ja, härligt. Du trivs bra.
Ja, det gör jag verkligen. Ja. Har det så bra här i fåtöljen.
Stort, stort tack att du gästade, Kjell.
Tack så mycket, Alexander, för att jag fick komma. Framgångspodden with Alexander Prelaros.
Ja, visst var det ett härligt avsnitt med Kjell. Han är så jäkla smart, en riktig framtidsforskare. Och nu är det som så här att nu är det bara 2 veckor kvar som du har möjlighet att få ditt eget avsnitt i Framgångspodden. Så att du vet hur du ska göra, lägg upp det på Instagram, tagga Framgångsboken och tagga mig. Så kommer vi nu kolla av ungefär om 2 veckor vem det blir som får ett helt eget avsnitt. Och vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet, gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet om du inte redan har gjort det. Nu vill jag önska dig en helt fantastisk vecka.